Den 31 maj 1995.
Sverige och Finland har fått en ny och gemensam stad idag. Men det är inte många som känner till den, inte ens bland de 34 000 invånarna.
I 186 år har de varit skilda åt om en riksgräns. Idag återförenades de till en helt ny stad. Men många av de 34 000 invånarna i den nya stan stod frågande inför sin nya adress.
Det är en liten stad. Inte någon Eurocity.
Jag vet ingenting om Eurocity.
Inte Tony och Happis har ju alltid haft som samarbete i allting.
Så att man döper om det hela till Eurocity har ingen betydelse?
Nej, absolut inte. Nej.
Du kommer inte att skriva en ny adress?
Nej, absolut inte. Nej.
Men med Sverige och Finland nu båda i EU ser åtminstone företagarna och politikerna i Haparanda respektive Torneå en poäng med Eurocity. Trots det perifera läget och trots att det redan etablerade samarbetet mellan de två gränsstäderna snarast gett färre än fler nya jobb.
Om vi skulle lägga oss och säga att vi ska inte ha någonting med europeisk företagsamhet att göra, då är det detsamma att vi slutar.
Vi ger inte upp?
Nej för fan, tvärtom. Nu börjar vi.
Sverige och Finland har fått en ny stad med det tidstypiska namnet Eurocity. Det återstår att se om de ballonger som förkunnar födelsen uppmärksammas i Bryssel, Paris eller London.
Den 25 augusti 1995.
Och så har vi en nyhet från Finland.
Ja, där misstänker polisen att ett MC-gäng ligger bakom nattens bombdåd mot polishuset i Helsingfors. Det var en bilbomb som exploderade och attentatet är ett av de värsta som inträffat i Finland.
Polisen i Finland har nu skärpt sin beredskap i hela landet efter den kraftiga explosionen utanför polishuset i Helsingfors i natt. I den omfattande utredningsgrupp som nu söker efter förövarna ingår både militär och polis. Att det är frågan om ett attentat direkt mot polisen är helt klart. Och bland de många grupper som misstänks för dådet nämns idag framförallt motorcykelgäng i Helsingfors som polisen nyligen själv slagit till mot.
Yksi poliisin huomion kohde sen taustan vuoksi, mikä niihin liittyy ja mikä tässä viikolla on meillä kiinnostusta ollut asiaa.
Nattens bilbomber är en av de värsta attentat man någonsin upplevt i Finland och inrikesministern ser dådet som ett allvarligt slag mot hela det organiserade demokratiska finska samhället.
Vi ska tillägga att en polisman skadades vid explosionen.
November 1995. Finland är en nöjd EU-medlem.
Efter snart ett år i EU är finländarna till skillnad från svenskar och österrikare nöjda med medlemskapet. Och en av orsakerna till finländarnas positiva inställning är att löftena om billigare mat verkligen håller på att infrias i Finland.
Matpriserna i Finland är 9% lägre än för ett år sedan. Ända sedan Finland gick med i EU har priset på mat sjunkit och trenden fortsätter. Den billigare maten gör också att finländarna, till skillnad från folk i Sverige och Österrike, är positiva till medlemskapet i EU. Även idag skulle det i Finland i en folkomröstning bli ett klart ja till ett medlemskap i EU.
Vi har ju fått det bättre, maten har blivit billigare, det finns fler möjligheter att välja av importprodukter, alltså i matväg.
On ollut hyvä kyllä, että ruoka on halventunut.
Inför folkomröstningen om ett finländskt medlemskap i EU lovade politikerna väljarna att matpriserna skulle sjunka med 10%. Det är en målsättning som Konsumentverket tror att man gott och väl kommer att uppfylla eftersom priserna hela tiden sjunker. Men prissänkningen har varit mycket ojämn. Mjöl och griskött har blivit nästan 24% billigare. Allra mest har äggen sjunkit, hela 45%.
Vi är mycket nöjda. Men vi är också riktade västerut. Så det är så.
De lägre matpriserna gör att köpmännen nu väntar tidernas julrusch. Framförallt tror handlarna att finländarna kommer att köpa rekordmånga julskinkor i år.
den 27 december 1995.
Allt färre finländare vill ha tillbaka den finska delen av Karelen från ryssarna. Hela 80% anser att den finska regeringen inte bör kräva ett återlämnande, visar en opinionsmätning av finska Gallup och tidningen Helsingin Sanomat. 1940-44 avträddes största delen av Viborgs län till dåvarande Sovjetunionen och runt 400 000 människor evakuerades till det övriga Finland.
Den 1 januari 1996.
Idag höll Finlands president Martti Ahtisaari sitt stora nyårstal till nationen. Arbetslösheten var temat och talet inleddes som det brukar med björneborgarnas marsch.
De 450 000 arbetslösa, 17% av arbetsstyrkan, var huvudtemat i president Martti Ahtisaaris nyårstal. Ett tema också statsminister Lipponen bekymrat vidrörde häromdagen när han sa att arbetslösheten inte sjunkit det gångna året som han hoppats. Trots tuffa åtstramnings- och sparprogram, trots att industrin länge körde för fullt under 95, trots sänkta räntor och breda tvååriga löneuppgörelser, vägrar arbetslösheten att sjunka. Och så den mest uppmärksammade alarmsignalen av alla. I årtionden har chefen för Finlands bank, Riksbanken, framträtt som åtstramningens apostel nummer ett. Nu har hon, Sirkka Hämäläinen, tvärtom uttryckt oro över att finländarna konsumerar för lite och att arbetsgivarna inte skapar trygghet nog så att folk vågar låna långsiktigt istället för att betala av och spara. Den varningen, om någon, visar det bistra allvaret bakom president Ahtisaaris nyårstal. Det här är Bengt Lindroth ifrån Helsingfors.
Den 11 februari 1996 om finska inbördeskriget år 1918.
Nu 78 år efter det finska inbördeskriget så börjar finländarna att få veta vad som egentligen hände. Det är tusentals ryssar som då fanns i landet. Tidigare har det talats om ett hundratal döda, men nu har ett finländskt dokumentärprogram avslöjat att det kan röra sig om flera tusen, också kvinnor och barn, som har dödats.
Många byggnader och statyer från rysstiden finns fortfarande kvar i Finland. Äldre människor som 83-åriga Heikki Rossola minns också tiden då Finland var en del av Ryssland. Men nytt är avslöjanden om de ryska soldaternas öde. Alla i Finland vet att landet blev självständigt den 6 december 1917 och att tiotusentals finländare dog i ett blodigt inbördeskrig mellan röda och vita i början på 1918. Men det finns en okänd sanning och den handlar om ödet för de 40 000 ryska soldater som då fanns kvar i landet. Omkring 10 000 av soldaterna togs till fånga som här i Vasa direkt under de första dagarna av inbördeskriget. Enligt historieböckerna dog bara ett hundratal ryssar. Men ett finländskt dokumentärprogram avslöjar nu att det var betydligt fler som fick sätta livet till.
Meillä on hyvin vähän tutkimusta tästä aiheesta ja nekin tutkimukset jotka ovat niin se on niin erittäin varovainen ja vähättelevä ote, että tässä annettiin ymmärtää mikä on hyvin todennäköistä, että esimerkiksi teloituksen uhreja oli huomattavasti enemmän kuin mikä on aikaisemmin ollut tiedossa.
I finländska arkiv finns exakta uppgifter om hur mycket vapen och annat materiel som finländarna erövrade av ryssarna. Men ännu idag, snart 80 år efter inbördeskriget, vet ingen med säkerhet hur många ryssar som egentligen blev avrättade.
Mellan entuudestaan tieto satojen venäläisiä.
Dokumentärprogrammet avslöjar också hur ryssar, både kvinnor och barn, sköts ner i Viborg bara för att de var ryssar. Det som finländarna nu får veta om inbördeskriget låter som ett eko från händelserna i det forna Jugoslavien.
Sielläkin on paljon tänään tälläkin hetkellä sellaisia verilöylyjä.
Finland av 1996, inspelat den 11 april.
Idag började matpaket från EU delas ut till hungrande finländare. Scener som vi trodde hörde till en svunnen tid utspelas alltså i det nyss så rika Norden år 1996.
Brödköerna utanför Frälsningsarméns högkvarter i centrala Helsingfors bara växer och växer. Idag när de första bilarna med mathjälp från EU kom var det flera hundra arbetslösa och fattiga pensionärer som köade efter mat. Det var makaroner, knäckebröd och havregryn som ingick i den första leveransen med livsmedel från EU. Men senare kommer också vetemjöl och burkmat med kött att delas ut. Ja, jag tämmer den här på en huvud.
Ja, den är fylld av huvud.
Kyllä mua tokee saakka, että rahat tokee riittää, että niin. Työttömän kohta ei oikein riitä, että niin. Tämä on aika hyvä apua, että mun mielestä kyllä on, että niin. Että sä hakee täältä sitten, että niin.
Sammanlagt är det 600 000 kilo livsmedel som man kommer att ge åt de fattiga i Finland till ett värde av nästan 20 miljoner kronor. Hjälpen kommer från EUs överskottslager och delas ut via ett 50-tal olika frivilliga organisationer runt om i Finland. Förutom den höga arbetslösheten är det de kraftiga nedskärningarna i socialförsäkringarna som nu börjar märkas i Finland. Bara här på Frälsningsarmén i Helsingfors är det flera hundra personer per dag som kommer för att hämta bröd och andra förnödenheter. Och hjälpen från EU tar man i Finland emot med öppna armar.
Kommentit EU lidot ju mukaan ja pakko nytti kauttaa meitä sitten.
Sverige kunde också ha fått sån här mathjälp från EU, men svenska staten tackade nej. Ett beslut som till exempel Frälsningsarmén är kritisk emot.
Det var duon Margareta Winberg och Ingela Thalén, jordbruksminister respektive socialminister, som i somras beslöt att Sverige inte ska ta emot matbidrag från EU. Motivering: så ska inte svensk socialhjälp bedrivas. Överskott av jordbruksprodukter ska inte delas ut som gåvor. Det permanentar en felaktig jordbrukspolitik.
September 96. Oron på Cypern fortsätter.
På Cypern besköts en turkcypriotisk gränspostering tidigt i morse. En turkisk soldat dödades och en annan skadades allvarligt. Enligt turkcypriotiska uppgifter var det två grekcyprioter som tog sig över vapenstilleståndslinjen nära Farmagusta och öppnade eld mot soldaterna.
Den 8 september 96, finsk-rysk gränshandel.
Finland är ju ett land som drabbats hårt av konjunkturnedgången. Affärer och företag har tvingats till ständiga nedskärningar. Men i delar av östra Finland blomstrar handeln och personal nyanställs. Och det är de nyrika ryssarna som finnarna har att tacka för detta.
Redan tidigt på morgonen köar nyrika ryska turister vid gränsstationen i Nujama för att ta sig över gränsen från Ryssland till Finland. De flesta kommer bara över dagen för att handla i affärerna i Vilmastrand.
Dvir i akno. Vypilil. Вот так вот. Жик. Жик.
Det här är en grupp från Sankt Petersburg som kommit hit för att bland annat köpa en motorsåg.
Здесь, оказывается, можно купить дешевле товар.
De nyrika ryssarna kommer också till Finland för att reparera sina exklusiva bilar. I Ryssland saknar man ofta reservdelar och reparationsverkstäder för bilar från väst.
Are they doing good preparation work here?
Yes, very good. Very good, very careful and so it's a regular job, so you know.
tämä on myöskin heille lomanviettopaikka, tämä itäinen Suomi. Eli kun tuodaan autohuoltoon, niin sen jälkeen voidaan myöskin viettää. Ja det var inte många år sedan finländarna svor över fattiga ryska turister som bland annat stod här på torget i Vilmastrand och illegalt sålde sprit och tobak för att finansiera sin resa hit till Finland. Men idag tar finländarna emot penningstarka ryska resenärer med öppna armar. Affärerna här skyltar numera också på ryska. Butiksägarna utbildar även sina försäljare så att de kan prata ryska med sin nya viktiga kundkrets.
Sillä on ollut suuri vaikutus työllisyyteen, koska se tavaramäärä, joka venäläisille asiakkaille myydään, olisi muuten jäänyt kokonaan myymättä. Sillä ei ole.
Den 12 oktober 96. Viktigt finskt ekonomiskt beslut.
För bara en stund sedan blev det alltså klart. Finland har idag anslutit sig till EU:s växelkurssamarbete ERM. Den finska marken kommer därmed att knytas till de andra ERM-ländernas valutor.
Med kvällens historiska beslut vill den finländska regeringen ge de övriga EU-länderna en klar signal om att man vill vara med bland de första länderna när EU:s valutaunion EMU går in i sin tredje fas. Det var för drygt 4 år sedan, mitt i den ekonomiska krisen, som Finland fattade beslut om att låta valutan flyta fritt. Att beslutet kom just idag överraskade de flesta experterna. Ingen trodde att Finland, bara en vecka före de första valen till EU-parlamentet och kommunalvalen, skulle fatta beslut att knyta marken till den europeiska växelkursmekanismen ERM. I förhandlingarna idag ville Finland gå in i ERM med ett så lågt värde på den finska marken som möjligt. Men dagens beslut innebär att kursen ligger kvar ungefär på gårdagens nivå. Oppositionen i Finland anser att den finska ekonomin inte är tillräckligt stabil och att osäkerheten hur valutaunionen kommer att fungera är för stor och motsatte sig därför kvällens beslut. Även skogsindustrin i Finland är rädd för att en eventuell svag svensk krona kan gynna de svenska skogsbolagen som konkurrerar på samma marknader som de finska nu när Sverige och Finland går skilda vägar.
Ja, vad betyder då det här för Sveriges valutasamarbete med Europa? Så här kommenterar den svenska finansministern beskedet.
Det här var ju ett väntat beslut från finnarnas sida och den svenska positionen är klar sedan tidigare. Det är inte aktuellt med en svensk anknytning till ERM. Så det här betyder egentligen ingenting för Sverige.
Varför vill inte Sverige vara med när nu finländarna väljer att gå med?
Ja, vi har en mycket väl fungerande penningpolitik som bygger på ett inflationsmål. Det har fungerat framgångsrikt. Det är ingen anledning att ändra på detta. Den stora frågan om vi ska gå med i valutaunionen eller inte, den beslutar vi oss om 1 år.
Vissa hävdar ju att man behöver ha deltagit i valutasamarbetet ERM under åtminstone 2 år för att kunna vara med i EMU sedan. Är det inte en uppfattning som du har?
Nej, jag har inte den uppfattningen och till sist får man ju se hur de här olika kriterierna tolkas. Men jag ser ingen anledning att vi ska ändra på vår penningpolitik. Den fungerar mycket bra som den ser ut idag.
Om vi nu säger nej till att vara med i ERM-samarbetet, betyder det också att vi inte ska vara med i EMU?
Nej, det är en öppen fråga och det ska vi diskutera noga under det år som vi har på oss. Och sen nästa höst så kommer regering och riksdag att fatta det slutliga beslutet.
Anna Fleming intervjuade finansministern.
Den 20 oktober 1996.
Nu ska vi till Finland där man idag gått till val för att för första gången rösta fram representanter till EU-parlamentet. Hur har det gått, Hasse Svens?
Ja, att finländarna är ett folk som verkligen gillar EU visar tydligt det här EU-valet. Alternativet till EU som är motståndare till EU kommer inte att få en enda representant invald i parlamentet. Och så här ser det ut just nu när vi har räknat ungefär 30% av rösterna i siffror. 29,1% har räknat. Socialdemokraterna 28,3 i kommunalvalet som avgör samtidigt men bara 22,1 i EU-valet. Centern ser ut att bli de stora vinnarna. 26,1% av rösterna. Det konservativa samlingspartiet får 20,6% av rösterna och det är de tre klart största. Här har vi Vänsterförbundet och Svenska Folkpartiet. Ja, Centern verkar tydligen gå väldigt bra i det här valet, lite överraskande. Men motståndarna går dåligt. Det här är ju också ett kändisval. Många kändisar ställde upp på listorna. Av dem så verkar Jörn Donner, författaren Jörn Donner, skidåkerskan Mario Matikainen få en plats i EU-parlamentet. Däremot kommer Arja Saijonmaa, sångerskan, inte att nå till parlamentet. Men Centern ser alltså ut att gå fram väldigt bra. Men de stora förlorarna, ja, det är EU-motståndarna.
Den 2 januari 1997, Finland.
Finlands ekonomi har återhämtat sig efter de katastrofala åren i slutet av 80-talet och början av 90-talet. 96 blev ett mycket framgångsrikt år för den finländska ekonomin, men arbetslösheten är fortfarande skyhög. Här är Helsingfors.
Nu kommer den ena efter den andra ekonomiska rapporten och alla berättar samma sak. Ekonomiska framgångar och ekonomisk tillväxt i Finland. Den statsfinansiella åtstramningen för att förbereda landets anslutning till den europeiska valutaunionen EMU tycks ha haft många positiva effekter. Ingen etablerad börs har stigit lika mycket som den finländska exempelvis. Helsingforsbörsen är Europaetta strax före Stockholmsbörsen. Bankkrisen är definitivt över. 96 innebar att bankerna för första gången på 5 år uppvisade en vinst. Från mitten av 96 började produktionstillväxten att öka kraftigt och enligt de senaste rapporterna så kommer tillväxten att ligga kring 3% för hela året. Konsumentpriserna ökade endast obetydligt. Inflationen är fortfarande kring 1%. Från oktober till november 96 sjönk till och med konsumentpriserna med 0,3%. Sovjetunionens sammanbrott i slutet av 80-talet sänkte den finländska ekonomin som i mångt och mycket var uppbyggd kring östhandeln. Nu pekar prognoserna på att Finland håller på att ta tillbaka en stor del av den handeln. Vladislav Savic, Helsingfors.
Den 5 april 1997. Alkoholism som följd av ekonomisk kris.
Vidare nu till Finland där den ekonomiska krisen drabbar barnfamiljerna i hög grad. Allt fler barn försöker begå självmord i familjer där arbetslösa och alkoholiserade föräldrar inte längre orkar ta hand om sina barn.
Oskari Naukarinen från Helsingfors är 12 år gammal och ett av de många barn i Finland som lidit av föräldrarnas alkoholproblem.
Otin koulukaa tuolla luokkaretkellä. Sitten tuli niinku himaan alku kossupullo pöydällä mulle. Joo. Sille, että se mun muista parhaat.
Undersökningar visar att var åttonde finländare får sin uppväxt delvis förstörd på grund av att man har föräldrar med alkoholproblem och situationen blir hela tiden värre.
Vanhempien keskinäinen nahistelu liitetään varsin usein lapsen kokemuksissa alkoholiin. Lapsi kokee turvattomuutta ja joutuu pelkäämään omia vanhempiaan.
Den ekonomiska krisen som drabbade Finland i början av 90-talet orsakade en massarbetslöshet som tvingade staten att göra drastiska nedskärningar inom bland annat den sociala sektorn. Och spåren av neddragningarna börjar nu märkas i familjerna. Bara vid ett barnsjukhus i Helsingfors har man noterat att antalet barn som försökt begå självmord fördubblats under det senaste året.
Perheiden ilmapiiri on kiristynyt ja erityisesti vanhempien jaksaminen on koetuksella ja myöskin vanhempien keskenäinen suhde, että kun ne voimavarat, mitä perheen sisällä on, niin on joutuneet aika lujille.
Mun mielestä ne voi välillä lyödäkin. Voi lyödä toisia, kun on ihan käännissä.
För att hjälpa barn som har föräldrar med alkoholproblem har A-kliniken i Finland nu startat en riksomfattande kampanj.
Hej.
Nej, sillä pystyn mitä sanoa vasta. Men jag har en ett mitt att måste så sport som la tälle.
Den 24 maj 1997, Sverige och det finska språket.
Trots att riksdagen 1994 antog en skrivelse om att det finska språket har en särställning bland invandrarspråken i Sverige och att det är en del av vårt kulturarv, så har finskans ställning i Sverige försämrats radikalt under de senaste åren. En undersökning som Sveriges Radios finska redaktion har gjort i 30 kommuner visar på stora nedskärningar i den finskspråkiga servicen.
Barnomsorg, skolor, bibliotek och äldrevård, över hela linjen har den finskspråkiga servicen kraftigt försämrats. Inom alla verksamheter har ungefär en tredjedel försvunnit enligt den finska redaktionens undersökning. I skolorna har antalet finska klasser minskat med en tredjedel, barngrupper på dagis likaså, och biblioteken har dragit ner betydligt mer på inköpen av böcker på finska jämfört med på svenska. Det finns många finskspråkiga dagmammor och särskilt inom äldrevården finns mycket finskspråkig personal. Men detta har inte kopplats ihop med barnens eller de gamlas behov. Samtidigt som kommunerna drar ner har de finska friskolorna blivit många, visserligen under stort motstånd, liksom de privata grupphemmen för äldre. Och vi fick helt motstridiga uppgifter när vi ringde runt i kommunerna, säger Lena Koivuneva.
I Uppsala säger man att vi har inga finska barn för att stoppa dem i finska avdelningar inom daghem. Och i Uppsala till exempel finns det flera hundra finsktalande barn.
Är det medvetet så att man försöker att dölja att det finns finska barn?
Ibland tycks det helt enkelt vara så att det är medvetet. Man är så likgiltig.
Utan finskspråk i barnomsorg så behövs inte heller lika många finska skolklasser. Det är en medveten strategi, säger Lena Koivuneva. Och utan att ha någon egentlig grund så säger både politiker och tjänstemän, vi har inte råd.
Ja, det är det patentsvaret man får. Men när man börjar räkna på vad det skulle kosta så har ingen räknat på liksom att om det är dyrt eller billigt. Men det är ett bra sätt att avveckla verksamheten.
Att det finska språket inte försvaras här visar sig också på andra håll. Strax före jul la Riksteatern ner sin finskspråkiga del, Finska Riks. Om några dagar så har den parlamentariska kommittén som utrett minoritetsspråkens ställning i Sverige sitt slutsammanträde. Men ingen förväntar sig att finskan kommer att få den statusen. Endast samiskan och tornedalsfinskan kommer att föreslås som minoritetsspråk. Detta trots starka protester från Finland.
Reporter var Alice Petrén. Samtidigt som det finska språket allt mer trängs undan i Sverige så händer samma sak med svenskan i Finland.
Version mot svenskan så här.
Svenskan är en språkrelikt av en ockupationsmakt precis som ryskan är i Estland.
Säger Seppo Heikinheimo, som också är ordförande för det så kallade Finskhetsförbundet. Ett förbund som har som främsta mål att minska svenska språkets roll i Finland. Förutom ockupationsspråksargumentet anser Finskhetsförbundet att den tvåspråkiga servicen i Finland är för dyr för samhället och att det idag är viktigare att lära sig ett mer användbart främmande europeiskt språk i skolorna. Och det är just sådana här uttalanden som finlandssvenskarna fruktar. Därför är det kanske inte så konstigt att det också är finlandssvenskarna som har fört den hetskaste debatten kring finskans roll i Sverige. Med krav på att den svenska regeringen ska ge finskan ett högre status som språk.
Det är fullständigt klart att det kommer en stark emotionell reaktion från finskt håll om finnarna upplever att svenskarna avvisar oss som ett broderfolk. Och det skulle verkligen förstärka de antisvenska opinionerna och ge vatten på kvarnen åt dem som vill orientera Finland förbi Norden ner mot Tyskland och Europa.
Så Henrik Lax, riksdagsman för Svenska Folkpartiet i Finland, reporter var Vladislav Savic.
Den 9 juni 97 om Åland.
Det självstyrda Åland fyller 75 idag. För den 9 juni 1922 sammanträdde Ålands egen riksdag för första gången. Landstinget hette det då, idag heter det Lagtinget. Och folk kommer resande från hela världen för att studera hur man löser en minoritetsfråga på fredlig väg. Det har skett på två sätt. Det får inte finnas något militärt försvar på Åland och man måste kunna svenska om man vill ha rösträtt där. Idag betyder demilitariseringen inte så mycket, men svenskspråkigheten är lika viktig som någonsin. För att få rösta på Åland räcker det inte med att man är medborgare i Finland. Man måste också ha hembygdsrätt, som det heter, på Åland. Det får man om föräldrarna har det, annars måste man bo där 5 år och kunna svenska. Samma regler gäller om man vill köpa hus eller starta företag på Åland. Språkkunskap för rösträtt är en åländsk uppfinning som Estland och Lettland försöker ta efter. Dock har tiderna ändrats sedan 1922. Enspråkigheten har fått internationellt bifall i fallet Åland men får nu internationell kritik i fallet Estland och Lettland. Inom resten av EU är den åländska lösningen otänkbar. I resten av EU har vilken EU-medborgare som helst rätt att köpa hus och starta företag. Det må gälla en grek i Åmål eller en svensk i Saloniki. Men på Åland måste man ha finländskt pass och kunna svenska. Inte heller Ålands ekonomiska tillväxt låter sig kopieras någon annanstans i EU. Den har skapats av svenskarnas törst efter alkohol. Utan den skattefria försäljningen av alkohol på Ålandsfärjorna hade den åländska turistnäringen inte blomstrat och skänkt välstånd åt ålänningarna. Men EU har satt en tidsgräns för skatteprivilegier på spritförsäljning i internationell färjetrafik. Sen måste Åland hitta en ny affärsidé, dock fortfarande på svenska. Där är Olle Stenholm efter 3.
Den 11 juli 1997.
Thomas gravar med 70 finska soldater har hittats i ryska Karelen. Soldaterna omkom efter en rysk blixtattack under det så kallade fortsättningskriget mellan Sovjetunionen och Finland 1941. Utgrävningarna i ryska Karelen har pågått i 4 år och görs bland annat av anhöriga till finska soldater som stupat under andra världskriget.
Den 22 september 1997.
Den här veckan ska de största partierna i Finland ta ställning till om landet ska ansluta sig till den europeiska valutaunionen redan från start. Och liksom i Sverige går åsikterna i Finland isär. De flesta yngre är för EMU medan de äldre är emot. Veteranerna från Finlands båda krig mot Sovjet anser att landets självständighet är i fara.
Sen on silloin loppu kun jo omaa rahaa. Käytännöllisesti.
Om våra egna pengar försvinner så är det i praktiken slut med vår självständighet, säger Viljo Haikola från byn Sievi i finska Österbotten. 2 krig har vi utkämpat, men vad har vi lärt oss av det? Nu är vi beredda att lämna ifrån oss vår självständighet frivilligt. Den snart 80-årige mannen dricker eftermiddagskaffe med 3 andra krigsveteraner i det ljusa och moderna rehabiliteringshemmet i Kannos. Alla 4 var de vid fronten när Finland utkämpade sina krig mot Sovjetunionen. Nu anser de att politikerna i Helsingfors håller på att sälja ut den självständighet som de kämpat för och som så många av deras kamrater fick offra sina liv för.
Kyllä se pahalta tuntuu.
Ja. Sehän siinä on yksi semmoinen, että...
Nog känns det bittert, å andra sidan har vi själva redan nått den åldern att vi knappast kommer att få se den nya valutan. Det blir våra efterkommande som får kämpa med den. Frågan om Finland nu ska ansluta sig till den europeiska valutan euron och därmed överge marken har delat landet i tu. Regeringspartierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, som har sitt starkaste stöd i södra Finland, vill ansluta landet till valutaunionen redan vid starten den 1 januari 1999. Oppositionen, Centern, som är det dominerande partiet i mellersta och norra Finland, vill vänta och se. Motståndarnas främste talesman är Paavo Väyrynen, mångårig utrikesminister och nu ledamot av Europaparlamentet.
Redan det att man har ingen egen valuta innebär en stor förändring. Kan man tala om en nationalekonomi mer om man har en gemensam valuta inom unionen? Då är det fråga om provinser eller regioner inom en europeisk nationalekonomi.
Enligt Väyrynen spelar nu regeringen på den gamla rysskräcken för att kunna knyta landet allt starkare till EU. Dessutom finns det, säger han, en illa dold skadeglädje över att storebror Sverige inte lever upp till EMU-kraven. Men även om regeringen nu skulle driva igenom en EMU-anslutning så anser Väyrynen att Finland kan lämna EMU under övergångsperioden som sträcker sig fram till år 2002. Men krigsveteranerna i Kannus har redan förlorat hoppet. Det är redan för sent, säger Arvo Rajala. Den självständighet som vi kämpade för är redan förlorad. Anders Eriksson i Kannus i mellersta Finland.
Den 3 november 1997.
En ny flyttvåg drar över Finland och nu är det inte bara de mindre byarna som töms på människor. Också från större kommuner och en del städer flyttar de mestadels unga människorna till södra Finland för att söka arbete och utbildning. Ekots korrespondent har besökt en av de regioner som förlorar flest invånare, norra Karelen.
No ainakin yritän hakea yliopistoihin ja aika varmasti tulen saamaan sieltä opiskelupaikan. Ja todennäköisesti...
Så fort jag har gått ur gymnasiet kommer jag att flytta härifrån för att studera till Helsingfors eller Kuopio för att läsa medicin. Jag vill bo i en större stad ett tag. Här händer absolut ingenting. Hanna är 17 år och går i andra klass på gymnasiet i Valtimo, en liten ort ett par mil norr om Joensuu, norra Karelens största stad. För Hanna och hennes klasskamrater handlar det inte enbart om att flytta till studier utan att komma bort från tristessen hemma. Befolkningen i norra Karelen minskade förra året med 1100 personer. Siffrorna är lika dystra för de flesta av regionerna i östra och norra Finland. Flyttvågen är nästan lika stor som det var under de värsta åren på 60- och 70-talen.
Nu ehkä ei tämä muuttoliike ei ole tällaista perinteistä maalta muuttoa niin että se
Den här gången flyttar inte folk från de avlägsna byarna, för där finns inga unga kvar som kan flytta. Nu är det istället mindre städer och kommuncentra som förlorar sina unga, säger Pertti Rannikko, forskare vid Joensuu universitet. Ungdomarna ser helt enkelt inte längre någon framtid här. Samtidigt som färre och färre nu får jobb inom industrin har också staten och kommunerna minskat sin personalstyrka. Enligt Rannikko är det den finska landsbygden som får betala priset för att politikerna i Helsingfors har bestämt sig för att Finland redan från början ska ansluta sig till den gemensamma europeiska valutan. Det som också upprör många är att det statliga stödet till de privata vägarna nu har upphört.
Ilmeisesti tämä juuri, että kirkon kylä paisuu, että siitä tulee sitten sellainen kaupunkien urbani ympäristö. Jossa...
Avsikten är att tömma de små byarna på folk. Om några år är det bara jag och ett par andra knutpatrioter kvar här i byn, säger Hannes Häckinen, tidigare aktiv kommunpolitiker i en liten by utanför Joensuu. Förra vintern fick han betala 5000 kronor för att få vägen hem till sig plogad. Men när han utsågs av lokaltidningen till den sista mohikanen, ja då blev han arg. Vi är åtminstone några som har bestämt oss för att aldrig flytta. Anders Eriksson i Joensuu i norra Karelen.
Den 27 november 1997.
I Finland så har en av de viktigaste pusselbitarna inför landets inträde i EU:s valutaunion, EMU, nu fallit på plats. Arbetsmarknadens parter har enats om ett avtal med små lönehöjningar de närmaste 2 åren.
Det avtal som senare idag skrivs under av arbetsgivare och fack ger de finska löntagarna ett lönepåslag på ett par hundra kronor i månaden det första året och ungefär lika mycket det andra. Det vill säga löneförhöjningen räcker till en medelstor matkasse i månaden. Avtalet kom till stånd efter flera nattsittningar där det stundtals gick ganska hett till. Bland annat hittades en sönderslagen bokhylla i ett av förhandlingsrummen. Akademikerna höll in i det sista på att fälla uppgörelsen men ändrade igår kväll sitt nej till ett tveksamt ja. De låga lönepåslagen innebär att industrin kan bibehålla sin konkurrenskraft. Därmed finns också förutsättningar för minskad arbetslöshet och låg inflation.
Tämä on varmastikin varsin hyvä kaksivuotiskausi, joka meitä odottaa.
Nu väntar oss en god 2-årsperiod. Kanske blev lönepåslagen lite högre än i resten av Europa, men trots det är vi nöjda, sa arbetsgivareföreningens vd Tapani Kahri. LO-ordföranden Lauri Ihalainen sa att han aldrig varit med om ett avtal som skilt sig så lite från fackets ursprungliga krav. Den som har anledning att vara mest tillfreds med löneavtalet är statsminister Paavo Lipponen. Han har betraktat lugn och stabilitet på arbetsmarknaden som en av de viktigaste förutsättningarna för att Finland ska kunna ansluta sig till den europeiska valutaunionen EMU från starten den 1 januari 1999. Om uppgörelsen håller också under de förbundsvisa förhandlingar som nu vidtar har en av de viktigaste pusselbitarna för Finlands EMU-inträde fallit på plats. Anders Eriksson, Helsingfors.
Den 6 december 1997. 1917 blev Finland självständigt. Och så har vi en rapport om avfolkningen från landsbygden.
Finland firar idag 80 år av självständighet med stora festligheter runt om i landet. I Helsingfors tågar ikväll tusentals studenter med facklor genom staden och uppvaktade president Martti Ahtisaari på nationaldagen. Det var den 6 december 1917 under den ryska revolutionen som Finland frigjorde sig från Ryssland och förklarade sig självständigt. Vi stannar kvar i Finland där ett växande problem är avfolkningen från landsbygden. Närmare en kvarts miljon människor beräknas flytta i år, främst från glesbygden till storstäderna. Det är jobben som lockar, men forskare varnar för nya sociala problem.
Familjen Matti Hotarinen och Leila Jokela från Kajana i nordöstra Finland ska precis som många andra unga finländska familjer flytta söderut. Den flyttvåg som man nu upplever är en av de mest omfattande under Finlands 80-åriga historia. Orsaken till att människorna ger sig iväg från glesbygden mot storstäderna är nästan alltid densamma. Det är lördag i kommunen Ristijärvi några mil norr om Kajana. Folk borde vara i fart och rörelse, men centrum ligger nästan öde. Pubben och restaurangen i Ristijärvi har också slagit igen. Och ett nästan nybyggt radhus står övergivet. Det är som att besöka en spökstad. Och de få vi träffar på huvudgatan är gamla. Hela 25% av kommunens befolkning är äldre än 65 år.
Niin on ainahan sosiaalisen merkki, kun olisi nuoria perheitä. Mutta jospa se muuttuu joskus tämä.
Det ekonomiska uppsving som Finland upplever nu märks knappast i den här delen av Finland. När arbetslösheten i hela landet nu sjunkit till omkring 15% är det 22% som går utan jobb i trakterna av Kajana. Och ungdomarna här är nästan alla beredda att flytta härifrån när de blir klara med sin utbildning. Det här är den andra stora flyttvågen som Finland upplever under sina 80 år av självstyre. Och i Ristijärvi syns spåren tydligt av den förra stora utflyttningen.
Att döma av de här böckerna och annan litteratur vi hittar här i huset så är fastigheten säkert övergiven någon gång i slutet på 60-talet i samband med den verkligt stora flyttvågen ifrån Finland.
I slutet på 60- och början av 70-talet flyttade många finländare utomlands och framförallt till Sverige. När flyttvågen var som störst sökte drygt 30 000 finländare per år sin lycka i Sverige. Idag är det ungefär lika många som flyttar till Sverige som från Sverige tillbaka till Finland. Men flyttvågen inom Finland idag är dramatisk. Närmare en kvarts miljon finländare kommer i år att göra som familjen Matti Hotarinen och Leila Jokela. Flytta och söka lyckan i någon storstad i södra eller västra Finland.
januari 1998. Luften rensas mellan Finland och Sverige.
Sällan har väl Sveriges och Finlands regeringar grälat så öppet som den senaste tiden om EU-politiken. Men idag mötte statsministrarna Göran Persson och Paavo Lipponen i alla fall. Och Lipponen fick till och med en present av sin svenska kollega.
När statsminister Göran Persson och hans finska kollega Paavo Lipponen träffades i Helsingfors idag visade båda upp ett försonande leende efter allt öppet gräl om ländernas olika åsikter om EU-politiken.
Vi lever i ett öppet samhälle där vi tar del av varandras debatt och där argumenten ges och tas nationellt, men det så att säga spiller också över på grannländer, så att det är en helt naturlig process. Och om vi är rädda för den öppenheten, rädda för den debatten, ja, men då tror jag att vi har anledning att vara bekymrade över relationerna. Tvärtom, vi kan gott prata och bryta åsikter med varandra. Det är en öppen värld vi lever i och en ny tid.
Man kan ha olika syner på frågor och det taktiska. Det är helt naturligt. Och jag brukar säga att då det gäller nordiskt samarbete inom EU så it takes three to tango, det vill säga att vi behöver alla tre om man vill tala om den nordiska linjen i EU.